P1, Sveriges Radio.
Vad tänker du på, Mås? Va?
Jag tänker på vad jag ska säga.
Aha.
Varmt och hjärtinnerligt välkomna till Så funkar det, podden där Anders Johansson och
Måns Nilsson
gör sitt bästa för att svara på de frågor som ni som lyssnar har skickat in. Anka Johansson, hur står det till?
Ja, jag ska inte... Just nu ska jag inte klaga.
Va?
Igår kväll skulle jag klaga, tänkte jag.
Jaså?
Igår kväll, vilken dålig utflykt jag gjorde.
Du gör ju ofta som utflykt.
Ja, men det här var... värdelös utflykt. Jag behövde förbereda mig för inför idag, men jag känner mig lite så här trött och lite hängig. Jag känner mig så här lite nere. Du vet, ibland så känner jag mig lite nere.
Ja.
Då tänkte jag så här, jag tar min fina lilla bil. Jag blir så glad av att köra den. Jag har en gammal bil, den knakar och låter. Så jag gick till min fina lilla bil, min ryska vass, och tänkte jag kör den nu en liten sväng till min fina lilla båt, och så fixar jag något litet där.
Mm-hmm.
Så jag är borta bara 2 timmar. Då får jag tillbaka, jag har varit ute, jag får lite energi. Bra tanke, va, eller hur?
Ja.
Så kommer jag till min parkering. Jag har nämligen precis hyrt en parkering. Den kostar lite för mycket pengar, men jag har gjort det nu som en lösning för att jag ska slippa få böter.
Ja.
Då kommer jag till min nya fina lilla parkering, och på min bil satt det en...
duva?
En böter.
En bot.
Va? När jag fixade min parkering... Då pratade jag med 3 personer. En person som lovade mig platsen. Ja. En annan person som skrev ett kontrakt. Och en tredje som lämnade ut mina parkeringshandlingar.
Parkeringshandlingar?
Ja, ingen av de här personerna nämnde att jag måste gå in på en speciell hemsida och anmäla mitt registreringsnummer.
Okej.
Okay. Och ingenstans i mina papper står det att jag måste gå in...
Någonstans i de här papperna så står nog det här.
Ingenstans. Jag lusläste de här papperna i natt. Ja. Så står det att jag måste gå in på en speciell hemsida och anmäla mitt registreringsnummer.
Jaha.
Så jag hade inte gått in på en speciell hemsida och anmält mitt registreringsnummer.
Nej.
Därför, bang! 800 spänn i böter. Ja. För att jag inte hade gått in på en speciell hemsida.
Och anmält ditt registreringsnummer.
Nu kan jag kanske få tillbaka mina 800 kronor, men det kommer kräva vadå, Måns? Arbete och mejl och tråkiga mejl och olika formulär. Ja. Jag var irriterad när jag åkte till min lilla båt.
Mm.
Jag tänkte att jag ska fixa lite med en pump som finns i den lilla vasken på båten.
Mm. Och döm om din förvåning. På vindrutan på båten så satt en...
Nej. Men för att fixa den lilla vasken...
Vasken?
Ja, i båten, det är en liten...
Varför har du en vask i en båt?
Det är en liten segelbåt, och det finns ett litet kök med en liten vask.
Allting i ditt liv är litet. Det var en liten parkeringsplats, en lilla...
Jag har ju en pytteliten bil, jag har en pytteliten båt.
Just det.
Och där finns det såklart en liten vask.
En pytteliten vask?
Ja, absolut.
Ja.
Jag skulle fixa lite med en kran där.
En pytteliten kran?
Ja, det är ju såklart. Det är ju en campingkran, den är ju pytteliten.
Ja.
Jag skulle fixa min pyttelilla kran i min pyttelilla vask, så måste jag stänga av en ventil.
Jaha. En pytteliten ventil. Nej, en vanlig ventil.
Och när jag skulle stänga av den ventilen, så är det ett handtag jag drog, och så gick handtaget av. Jag knäckte hela ventilen. Och från den ventilen går det ett hål rätt ut i havet.
Va?
Alltså det är en genomföring i botten på båten, så att vattnet från den lilla vasken ska rinna ut i havet.
Okej.
Så för att byta den här ventilen jag nu har knäckt...
Då måste man byta hela havet.
Nej, men man måste lyfta upp båten på land. För att annars kommer det spruta in vatten i hela båten.
Jaha, då är jag med.
Jag var borta i runda slänga 2 timmar.
Mm.
Han blev skitirriterad.
Mm.
Han brände 1000 kronor. Mm. Och ordnade liksom arbete för mig själv i 3-4 dagar.
Ja.
En värdelös utflykt.
Ja.
Den är 3 på min topp 3 sämsta utflykt jag har gjort.
Så var de andra, så blev man ju väldigt ny. Har vi tid att berätta de andra?
Ja, på 3:e plats, mina sämsta utflykter, den jag gjorde igår.
Ja. Andra plats?
Ja, jag var på Mallorca, och så gick jag långt ner i en grotta överfylld med turister för att höra lite sång från en underjordisk båt tillsammans med 2 små barn.
De var pyttesmå barn.
Värdelös utflykt.
Okej. Okay. Och på 1:a plats, det här. Tänk om jag var med på ett hörn på din sämsta utflykt någonsin.
1:a plats på mina sämsta utflykter. Geysir, Island.
En gejser?
Alltså gejsen gejsyr.
Gejsen gejsyr.
En gejser. Man väntar och väntar. Man vet vad som ska hända. Det ska spruta upp vatten, va?
Ja.
Och man väntar. Och så händer det som man vet ska hända. Det sprutar upp vatten. Mm. Och så luktar det lite illa. Värdelös utflykt. Nu ska det här inte handla om mina utflykter. Det här är en podd där vi gör vadå med oss?
Vi gör vårt bästa för att svara på de frågor som ni har skickat in.
Och vi ska börja med det nu.
Meteorologen är en luring, ja en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet över dina skor. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt.
Så funkar det.
Så här skriver August. Hej Anders Johansson och
hej.
Måns Nilsson. Jag såg en häst.
Ja, bra
och
start.
Fundera på hur stort djuret häst kan bli.
Ja.
Finns det någon gräns för hur stor häst vi skulle kunna avla fram?
Ja.
Och hur är det med andra djur? Är elefantstorlek maximum för landlevande däggdjur? Och kan vi avla fram en hund i den storleken? Det här undrar alltså August.
Vet du vad maxstorleken för rovdjur är?
Nej.
Vet du inte det?
Nej.
Alltså däggdjur.
Va?
Alltså däggrovdjur. Där kan jag maxstorleken.
Ja,
vet du vad den är?
Nej.
Gissa.
Det största vi har är ju inte så himla stort. Det kan vara något.
Vilket är det största vi har då?
Ja, kanske lejon.
Isbjörn.
Isbjörn såklart.
Största vi har.
Väger 500 kilo.
Ungefär, ja. Hittills är du rätt på det, men vilket är, vad är maxstorleken?
Jag vet inte.
Som en Fiat 500 med två passagerare.
Jaha.
1100 kilo.
Jaha.
Ja, det här är forskare i London som utifrån ämnesomsättning och födointag beräknat hur stort ett köttätande däggdjur kan bli. 1,1 ton då.
Mm-hmm.
Det är ungefär dubbelt så stort som isbjörnen, som är det största vi har då. Och det fanns för, det här är 20 000 år sedan, då fanns det en björn som vägde runt ett ton. Som en Fiat, det är en bra tumregel att ha med sig, som en Fiat 500 med två passagerare.
Ja, ja.
Större blir det inte rovdäggdjur.
Nej.
Men kräldjur kan ju bli mycket större. Och vet du varför?
För att deras kalla blod inte behöver värmas upp. Och då så går det inte åt lika mycket energi.
Ja,
och då kan
ja.
De lägga den energin på att bli större.
Ja, ja, ja. De är ju växelvarma. Drar mycket mindre bränsle. Ett kräldjur på ett kilo måste äta 13 gånger mindre än ett däggdjur på ett kilo.
Oj!
13 gånger mindre.
Oj, vilken lyx.
Så det verkar ju smart. Man tänker så här, varför inte alla vad var kräldjur då? Borde man säga till däggdjuren. Mycket bättre system.
Ja, ja.
Har ju nackdelar med att vara växelvarm. Till exempel, ja, vi leker med tanken att din dotter flyttar till Grönland. Hon ska studera is.
Ja.
Ja, du vill åka dit.
Mm.
Det går inte för dig, för du är kräldjur. Systemet lägger av om det blir för kallt. Tänk själv, du ska fixa med båten på hösten. Det är kallt. Ah, det går inte. Värdelöst att vara kräldjur om man är båtägare till exempel.
Det är därför vi inte har så många kräldjur på ställen som är kalla.
Nej.
Okej.
Jag har börjat ganska mycket där tror jag.
Ja. Ganska tidigt.
Du får ta frågan igen.
Ja. Anders, vi har tidigare i den här podden pratat om att insekter inte kan bli hur stora som helst. Kommer du ihåg varför?
Nej, men två anledningar vet jag att det är. Det ena är att de har ett sånt där exoskelett.
Att de har sitt skelett på utsidan av kroppen istället för mitt inne i.
Ja, och när de växer då så måste de ju byta skelett. Och om man tänker sig en liknande lösning då, men vi människor slår ett exoskelett, så växer vi. När vi byter skulle vi bara bli som en geléklump.
Just det.
Och då är man väldigt, väldigt sårbar. Och får inte heller så mycket gjort.
Nej,
nej,
nej. Nej.
Sen vet jag att det var något med andningen. De andas ju liksom inte med lungor.
Exakt.
Så att det är med att de har trakéer. Det blåser in syre i det systemet.
Just det. Och det är också en anledning till att de inte kan bli så stora, hur stora som helst, för att då funkar inte det där systemet.
Nej.
Så att max, kan man säga, runt 10 cm för insekter.
Ja.
Och det är lite lagom.
Ja.
Förutom då om man är en väldigt, väldigt smal insekt. Det största insektet man någonsin har hittat
är
en vandrande pinne som var 64 cm lång.
Oh, 64 cm!
Som en spis. Som en spis är bred.
Ja, det är standardmåttet på spis 60 cm. Ja.
Du vet, det finns hundratusentals olika sorters flugor.
Det är ju två bra tumregler hittills. Att det största insekten någonsin är som en spis och att det största rovdjuret, däggdjur, är som en Fiat 500 med två passagerare. Förlåt.
Den största flugan som finns, hur stor?
Ja, jag skulle säga att den är fluga, 6 centimeter.
Ja, 6 centimeter.
Var rätt?
Ja,
ja. Snyggt.
Tänk att en 6 centimeter lång flyga landar på din arm.
Ja, det läskigaste är att om man skulle slå den så är de inte säkra på att den dör.
Den kan attackera.
Gissningsvis.
August, första fråga var, hur stor häst skulle man teoretiskt kunna avla fram? Och detta skulle visa sig vara ganska svårt att ta reda på. Så nu kommer jag gissa en hel del. En hel, hel del. Jaha. Men vi börjar i fakta. Anders, vilket är det största djur som någonsin levt på jorden?
Jag tror att det är en väldigt stor val som fanns förr.
Ja.
Mastodonten tror jag det är. Mastodonten.
Ja.
Är det mastodonten?
Nej.
Nej.
Blåvalen.
Det största som någonsin har funnits?
Ja.
Oj.
Så vitt man vet, största djur som någonsin existerat. Den blir upp till 30 meter lång. Men framförallt så väger den 173 ton. Eller kan den tyngsta blåvalen man någonsin... Nu går man ju inte och väger varenda blåval. Det är Nej. Opraktiskt.
Aha.
Men den tyngsta man har vägt vägde 173 ton.
Ja.
Men nu har ju vattenlevande djur den fördelen att de måste inte släppa runt sin kroppsvikt på ben och fötter.
Nej.
Och därför kan de unna sig att väga lite mer.
Det är en intressant tanke, en blåval på ben.
Mm.
Vilka knän.
Mm. Ett landlevande djur på 173 ton hade krossats av sin egen vikt.
Jaha.
Men vilket är då det största landlevande djur som någonsin levt på jorden?
Åh, vad svåra frågor. Det kan inte. Säg.
Det största landlevande djuret någonsin är två dinosaurier som är ungefär lika stora.
Ja.
Argentinosaurus och Patagotitan majorum.
Ja, de två.
Det är fyrbenta växtätare.
Ja.
Alltså de, sinnebilden av en dinosaurie, om man tänker bort T-rex.
Ja, lång hals, lång svans.
Exakt.
På mitten.
Ja. De var 35 meter långa och vägde cirka 70 ton. Och om det då aldrig har funnits ett större landlevande djur så gissar jag nu att det finns någon fysisk begränsning ungefär där.
Jag gissar att det är knäna.
Jordens gravitation gör att det inte är praktiskt för ett landlevande djur att väga mer än 70 000 kilo.
Du gissar bra hittills.
Så större än så tror jag inte vi kan avla en häst.
Nej, där har du satt ett topp.
Ett tak, brukar man säga.
Ja.
Vi människor har sysslat med växtförädling och avel av djur sedan vi blev bofasta. I början av 1700-talet så vägde en genomsnittlig tjur som skulle slaktas 150 kilo.
Ja.
I slutet av 1700-talet vägde den 380 kilo.
Ja.
Och idag väger ungtjurar som går till slakt ungefär
300 kilo, tror jag.
Nej, men i slutet av 1700-talet vägde de 380, lyssnar du inte?
Ja, nej, 500 kilo.
600 kilo. På 300 år har tjurarna alltså blivit fyra gånger så stora.
Ja.
När det gäller hästar så är det tvärtom.
De blir mindre.
De blir mindre och mindre. De senaste 100 åren har hästarna i Sverige blivit mycket mindre. Varför då?
Nej, men för att det är praktiskt.
Ja, nu för tiden används hästar mest för att rida på.
Ja.
För 100 år sedan så användes de för att dra plogar och...
Ja.
Och vagnar. Och då var det arbetshästar. Då var det bra om de var stora.
Ja.
Den största hästen som någonsin funnits var en arbetshäst.
Shire-hästen.
Av rasen Shire. Ja. Helt rätt.
Ja.
Hästen levde i slutet av 1800-talet och hette Samson.
Samson?
Det är ett namn i Bibeln. På svenska heter det Simson.
Ja. Han med håret.
En kämpe, känd för sin fysiska styrka, som satt i håret.
Ja.
En gång slog han ihjäl 1000 filisteer med en åsnekäke.
Ja, klassisk historia.
Hästen Samson däremot var över 2 meter hög. Mm. Det låter inte så mycket, men det är alltså mankhöjden som man mäter hästar.
Ja.
Sen kommer halsen och huvudet på det. Liksom.
Ja.
Vägde 1524 kilo. Det är som 23 Måns Nilsson, 11 Ankan Johansson.
Ja.
Mer än en Volvo V50.
Det är som en Fiat 500 med 5 passagerare som väger 100 kilo.
Och det här är ju stort.
Ja, det är stor häst.
Men det är inte några 70 ton.
Nej, nej, nej.
Så nu börjar mina gissningar här.
Ja, börjar de nu?
Ja, allt detta var fakta ju. Tror du att jag hittade på den här världens största häst, eller?
Nej, nej, nej.
Jag tror inte att det är något problem att avla de här raserna av arbetshästar, Shire till exempel, så att de blir ännu större.
Nej.
Minst lika stora som en elefant. Det är ungefär dubbelt mot hur de är nu.
Ja.
Men om man nu ska göra en elefanthäst så bör man tänka på att när man avlar på bara en egenskap så uppstår ofta problem.
Ja, man avlar på storlek så får man problem med hjärtat och sånt.
Ja, och kanske kinnet.
Ja.
När man avlade tuppar bara på storleken så fick man tuppar som glömde bort hur man dansade den lilla uppvaktningsdansen för hönorna.
Nej!
Jo, och som dödade hönorna direkt efter de parat sig.
Nej!
Och det är ju väldigt negativt för rasens överlevnad i längden.
Ja, såklart.
Och vi vill ju inte ha superstora dödshästar som inte vet hur man töltar.
Nej!
Så då får man passa sig.
Men töltar gör ju bara islandshästar.
Ja, travar.
Ja, tack. Ja.
August frågade också om hundar. Och där heter den största rasen Grand Danois. Anders, kommer du ihåg, vi jobbade på ett kontor en gång med en Grand Danois.
Ja.
Stor som en köksö.
Ja.
Nackdelen med stora hundar,
ja,
förutom att de välter köksöar med svansen,
ja,
är att de inte lever så länge.
Nej, 5-6 år bara.
Så, för att sammanfatta. August.
Var det slut där?
Ja, det var det slut.
Aha.
Du kan avla din hund och häst till max 30 meter lång och 70 ton.
Aha.
Men din häst kommer bli en dödshäst och din hund kommer bara leva en extremt kort tid.
2-3 dagar.
En vecka.
Ja, veckan,
ja, något sånt. 2-3 dagar till.
Aha.
En vecka. Aha. Om du som lyssnar vet mer om detta, skriv gärna till oss.
Så funkar det, snabel@sverigesradio.se.
Så funkar det.
Hasta la vista, nu reser jag hem. I dina spanska ögon jag ser en tår. Hasta la vista och gracias för den här tiden. Innan jag går vill jag kyssa dig. Por favor.
Hej bästa ni! Har alltid undrat över julsången Ritsch, Ratsch, Filibom, Bom. Vad handlar den egentligen om? Och vem är fru Söderström och Ros? Har den överhuvudtaget något med julen att göra? Med vänlig hälsning, Lina.
Fru Söderström, fru Söderström, fru Söderström, fru Söderström.
Kan ju börja så här, Lina, att det där är ju inte någon bra text.
Va?
Nej, alltså nu måns är ju inte jag någon litteraturkritiker. Inte på något sätt alltså, men den här håller inte måttet.
Jag har glömt bort.
Ja, låt mig läsa.
Ja.
Vi kan ju recitera den lite. Kan vi få på något skönt så vi får lite känsla? Är du med?
Ja.
Ritsch, ratsch, filibom, bom, bom. Filibom, bom, bom, filibom, bom, bom.
Ja, men det
Ritsch,
där...
ratsch, filibom, bom, bom. Filibom, bom, bom.
Hittills så är personen som har skrivit texten lite lat, tycker jag. Den kommer om och om igen, samma.
Filibom. Fru Söderström. Fru Söderström. Fru Söderström. Fru Söderström. Och lilla mamsel Ros. Ge mig lite sodavatten. Sodavatten. Sodavatten.
Ja.
Ge mig lite sodavatten. Sodavatten. Punch.
Så här dålig kom jag inte ihåg att texten
Nej,
var.
Nej, det är en dålig text. Men vi i det här landet, vi tycker den är så bra, så vi sjunger den inte bara på jul. Nej, vi kör den på midsommar också. En mäkta poppis låt det här.
Men fru Söderström och mamsel Ros, det låter ju verkligen som det här kommer från en teaterpjäs eller en film eller något.
Sången publicerades första gången i andra delen av Sånglekar från Näs 1915. Och den har någon form av bakgrund i en punschvisa. Det är gästernas hyllning till fru Söderström och lilla mamsel Ros. Och vem är de här då, fru Söderström och mamsel Ros? Jo, lilla mamsel Ros har man identifierat som Rosa Meyer.
Rosa?
Hon levde 1795-1886. Hon var en svensk innehavare av ett schweizeri i Stockholm.
Vad är nu det?
Vad är ett schweizeri?
Genom ost och choklad.
Vi sätter en klocka, får ni gissa där hemma 5 sekunder.
Jaha.
Rätt svar. Ett schweizeri är ett café med alkoholservering.
Jaha.
Beteckningen skapades när schweiziska konditorer började komma till Sverige i början på 1800-talet. Och så blev de utskänkningsställen då, där man både hade kaffe och te och choklad och likör.
Mm.
Ibland så undrar man, vad ska jag göra med mitt liv? Kan man ju tänka sig, fast ska jag starta ett schweizeri?
Jag tror att det är olagligt i Sverige. Jag tror du måste ha någon mat också.
Jaha, men då kan man ju ha det också.
Ja. Yeah.
Men då kanske det inte längre är ett schweizeri. Jag är väldigt osugen på att starta ett schweizeri. Tillbaka till Rosa Meyer, eller mamsel Ros. Vem var hon? Jo, hon drev då det här schweizeriet. Och en tid hade hon en medhjälperska. Det sägs att det var en vacker blondin vid namn fru Söderström. Dessa två skötte om det här schweizeriet. Om jag har fattat rätt så låg någonstans på Djurgården. Och det här schweizeriet blev mycket poppis bland kadetter, alltså militärer och konstnärer.
Ja, men det är alltid smart att anställa en snygg servitris. Det är ju ett gammalt beprövat knep.
En sommar tågade hela kadettkåren efter avslutat läger upp till kaféet och uttryckte sin tacksamhet genom avsjungandet av den bekanta då nya visan fru Söderström, fru Söderström och lilla mamsel Ros. Så att kring jul och kring midsommar sjunger vi den här värdelösa texten som då är ett hyllande av två Ja, spritkassörskor. En snabbt svisa skapad av militärer och konstnärer.
Och när var detta i tiden?
Ja, det var i början på 1800-talet.
Och så var den så catchy så att den har levt kvar.
Ja.
En, två, rich, rich.
Hej Ankan och Måsen. Saga heter jag, men kan kallas för Strutsen. Mm. För att passa in med er och för att jag är lång. Mm. Man säger ju om något är by eller bä. Men när blev bä något bra? Mm. Eller är bä ens bra? Eller är det bara lite bättre än by? Mm-hmm. Detta undrar Saga.
En bra
från
fråga.
Uppsala. Anka Johansson.
Ja.
En parkeringsbot. Är det bu eller bä?
Nej, det är bu.
Att sitta och dricka vin på natten och handla saker på nätet. Är det bu eller bä?
Ja, det är bä.
Hur bä är kaffe?
Det är helt obä.
Hur bä är kaffe?
Inte bä.
Kaffe?
Ja, det är jättegott med kaffe.
Ja, men by är ju det dåliga. Bä är ju det bra.
Ja, då är det, ja, det
är... Hur bä är kaffe?
Superbä.
Men vet du vad?
Nej.
Allt det här är fel, helt fel. Egentligen handlar inte by eller bä om huruvida något är bra eller dåligt.
Nej.
Egentligen låter uttrycket så här. Jag säger varken by eller bä. Och detta betyder, jag tänker inte säga någonting. Anders, föredrar du spöken eller får?
Jag säger varken bu eller bä.
Bra, vi vill ju inte såra någon
Nej. Av
dessa grupper lyssnare.
Nej.
Någon har missförstått detta eller hört fel någon gång och börjat använda bu eller bä på fel sätt.
Ja.
Andra har hakat på. Och nu så fattar de flesta vad man menar när man säger online-casino, bu eller bä.
Ja, bu.
Ja, och om man då förstår varandra,
ja,
då ska vi inte vi gå in och negga på svenska språket om man
gillar,
förstår.
Jag tycker det är catchy.
Ja, men Saga, om du är en person som gärna vill göra rätt, om du tycker att det är viktigt, då vet du i alla fall hur det ligger till nu. Bu eller bä är egentligen inte huruvida något är bra eller dåligt.
Nej.
Utan finns bara i uttrycket jag säger varken bu eller bä. Som när jag fick reda på att det inte finns något som heter ifall ifall.
Nej.
Och blev helt kall i kroppen.
Ja, ja.
Eftersom jag hade sagt sådär hela mitt liv.
Vi så funkar det ju vårt eget bubbelbä.
Jaha.
Vi brukar säga är det
wow willy wow eller wow willy wow.
Tack för din fråga Saga. Hoppas du är nöjd med svaret.
Det svenska språket.
Hej Anders och Måns. Min fråga handlar om kungen och utedass. Vid min sambos sommarstuga finns ett utedass. Inne på dasset hänger ett urgammalt porträtt av kungafamiljen. Detta är, vad jag har förstått, relativt vanligt. Jag har besökt flera utedass där väggen eller dörren där inne pryds av bild på kungen eller kungafamiljen. Men varför? Varför sätter man kungen på dass och vart kommer denna något märkliga tradition ifrån? Allt gott, Johanna.
Ja, men det har jag också sett många gånger. Det, på utedass men också hemma hos folk.
Ja, man har kungen
på innedass.
Absolut. 2009 så kom etnologen Mattias Frihammar ut med en avhandling som hette Ur svenska hjärtans djup, reproduktion av samtida monarki. Han har undersökt hur människor förhåller sig till kungligheter. Och i den här avhandlingen kan man läsa följande. Porträttet på Oscar den andre och hans familj från postorderfirman Åhlén & Holm var det första oljetryck som gjordes i massupplaga och fanns tillgängligt för folk att köpa. Trycket blev en enorm succé. Totalt såldes över 100 000 exemplar i början av 1900-talet. Folk vill gärna ha Oscar den andre och familjen hemma i sitt hem.
Ja.
Många köpte bilden och hängde den där hemma. Men sen började den bli lite sådär omodern och lite för vanlig. Och då ville man kanske inte slänga den. Och då hamnade den på dass.
Man hade ju trots allt betalt dyra penningar för det här trycket en gång.
Det här är den vanligaste förklaringen.
Ja.
En annan tolkning som också finns i Mattias Frihammars avhandling är att det handlade om någon form av en liten maktdemonstration.
Ja, det tror jag.
Svenskarna är inte så bra på det här med underdånighet. Och så finns en viss tvekan inför överheten, skriver han. Och att ha kungligheter hängande på dass då, det blir ett lite typiskt svenskt sätt att liksom visa någon form av lite, ja, usch för det där. Han säger också att han inte stött på fenomenet i något annat land. Men stämmer detta? Är det verkligen någon form av antimaktsdemonstration? Kalle Bäck är professor i historia. Han har undersökt Dassets historia. Och han menar att Sverige var länge så trångbot så att Dasset var liksom det enda stället vi hade för förtrolighet.
Förtrolighet?
Ja, där vi kunde liksom få vara lite fred och prata lite förtroligt.
Ja, men då ska man ju ha i åtanke att Dass förr i tiden såg inte ut som Dass gör nu, utan det var liksom som, lite mer som på en bil. Att man satt bredvid varandra.
Ja, och Sverige var trångt. Det var svårt att hitta ett ställe man fick vara i fred och prata förtroligt. Och Kalle, professorn i historia, menar att på Dasset så pratade mor och dotter ofta om sådana lite svåra man och hustru och grälade ofta på Dasset.
Mm-hmm.
Så det här att det skulle vara någon form av förakt mot överheten, det håller Kalle inte med om. Så här säger han i en intervju från P4 2009.
Och vi kan tycka då med våra fördomar om Dasset att ja, men det var väl ingen trevlig plats att svätta det på. Jo, men om vi tänker in i det här perspektivet att det här var ju där man hade det förtroliga samtalet. Det var där man satt och filosoferade och man såg inget snuskigt eller något sånt där att sitta på Dass tillsammans eller så. Så var det ju en plats för snarare att hylla kungaparet. Här kunde man i lugn och ro sitta och titta på dem. Här kunde man prata om dem. Så att det var snarare en hedersplats på Dasset än vad det skulle varit idag egentligen.
Han har någon typ av dialekt. Jag kan inte riktigt sätta fingrar på vad det är.
Östgötska heter den.
Ja?
Här har vi två personer från akademin av olika åsikt. Sen har ju Kalle forskat på det här med vad som finns på Dass. Och det är inte så att kungafamiljen är det vanligaste. Han har en liten topp tre över grejer som är vanligt på Dass. Är du med?
Ja!
Vanligast på Dass, svenska Dass, pappersbonader. Vanliga fram till 50-talet, det var så här bäckar och höskrinder och sånt.
Vad är en pappersbonad?
Ja, men det är som en pappersbonad. Du vet hur en pappersbonad ser ut.
Nej.
Av höskrindor och...
Alltså som tavlor utan en ram.
Ja, som ett tjockt papper,
ja,
med ett motiv. Näst vanligast, utskrivna tavlor. Det var nämligen så att i veckopressen så publicerade man reproduktioner med sådana här klipp här. Så kom Mona Lisa och kanske framförallt Grindslanten. De här var väldigt populära att klippa ut och ha på just Dass.
Jaha.
Och på tredje plats, vad tror du finns där?
Ja, broderier, sådana där, tala i silver, tiga i guld.
Nej, kungafamiljen.
Så funkar det. Vi ska byta ämne.
Så här skriver Hanna. Hej Anders och Måns. Jag var nyss i mataffären tillsammans med min syster och hennes sambo. Vi köpte bland annat glass. När vi packade våra varor så tog hon en fryspåse vid slutet av kassan och packade noggrant ner glassen i den. Jag skrattade och sa att jag knappast tror att det hindrar glassen från att tina särskilt mycket. Hur är det egentligen med det här? Fungerar fryspåsar verkligen? Med vänlig hälsning, Hanna.
Då måste jag bara, innan vi går vidare, för det är jag nyfiken på. Jag skulle vilja att vi definierar fryspåsar.
Hon sa fryspåsar vid slutet av kassan. Det är alltså de här tunna, genomskinliga plastpåsarna som är nästintill omöjliga att få upp om man inte spottar på sina fingrar och håller på.
Spännande. Funkar de?
Så här är det. Fryspåsar fungerar. Lite grann i alla fall. Men då måste du stänga in luft i dem. Om du stänger in luft i påsen när du knyter den så kommer denna luft kylas ner av din glass.
Mm.
Och den kan ju inte ta vägen någonstans.
Nej.
Så då har du liksom skapat ett litet kylskåp i påsen. Din glass är omgiven av luft som är lite kallare än luften utanför.
Ja, det är ju självklart.
Så om du lägger din glass i en fryspåse och sen klämmer ut all luft, då hjälper det ingenting.
Nej, om du lägger din glass i en fryspåse och bara håller i handtaget, då löser den inte. Du måste knyta ihop.
Sen är påsen såklart bra om din glass skulle läcka. Och för att skydda allt annat från att bli blött av det kondensvattnet som bildas på den kalla glassförpackningen.
Det är en praktisk och någorlunda funktionell påse, absolut.
Ja, så för att sammanfatta, Hanna, fryspåsar funkar lite grann om du stänger in luft. Men sen finns ju nackdelar också, det är dåligt för miljön med alla de här plastpåsarna som man väldigt sällan återanvänder.
Så funkar det.
Måns, vi ska ge oss in på ett ämne som jag vet du är lite förtjust i. Hej Anders och Måns. Sen några månader tillbaka arbetar jag självvalt 80%. Det skapar ett fantastiskt schema där jag som mest jobbar 4 dagar i sträck och blir ledig 4 dagar i rad varannan helg. Då har jag börjat fundera, varför är veckan 7 dagar lång? Varken året eller månaderna är ju jämnt delbara med veckor. Vore det inte fint om vi arbetade 4 dagar i rad, var lediga 2 dagar och sen arbetade 4 dagar igen? Tack för ett fint program, Fredrik. Tack.
Men hur ville han att veckorna skulle vara?
Han ville ha 4 dagar, 2 ledigt. Han ville ha en annan vecka bara.
Vill han ha 6 dagars veckor?
Ja, det verkar så.
Ja, men det kan jag förstå.
Men varför har veckan just 7 dagar som det är nu? Måste, vet du det?
Ja, men för att Gud använde 6 dagar plus en vilodag för att skapa jorden.
Mm. Det var inte riktigt där det började.
Till och med innan jorden skapades så börjades detta.
Babylonierna, eller
jag trodde du skulle säga Babben Larsson.
Nej. Babylonierna, eller eventuellt egyptierna, var de som började med det här. De var det första med det här 7-dagarsveckan för omkring 4000 år sedan. Man införde en kalender, alltså någon tidsindelning i år och månader och veckor och dagar. Men varför då 7 dagar? Jo, babylonierna, eller egyptierna, kände bara till 7 himlakroppar. Solen, månen, Mars, Jupiter, Merkurius, Venus och Saturnus. Och så fanns det då religiösa föreställningar om de här 7 himlakropparna och hur man rörde sig och de var på något sätt himlens gudar som härskade över olika dagar och timmar på dygnet. Och ifrån det här kan man också härleda lite av veckodagarnas namn än idag. Saturnus, Saturday antar jag.
Månen, Monday.
Sen tog judarna över den här 7-dagarsveckan, men de kunde ju inte använda samma namn. Alltså samma typ av liksom gudar och det. Så den gamla judiska 7-dagarsveckan, det hade dagarna inga namn. De hade bara siffror, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oj.
Ja. Sen spreds den här tanken om 7-dagarsveckan kring östra Medelhavet och började hamna in i Romariket. Där hade man just då en 8-dagarsvecka.
Jasså.
Det här blev inte bra. Det blev rörigt.
Ja, det är ju jobbigt framför allt när folk använder olika system.
Ja.
Man får ju ha ett system.
Ja. Men det var inte bara att man hade olika system på veckorna. Man hade också lite olika religioner. Man hade de gamla romerska gudarna och det detta. Och så började kristendomen komma in, som man hade liksom 2 veckosystem och 2 religioner.
Jaha.
Superrörigt.
Ja.
Ja. Så år 321 gick kejsar Konstantin den store in och styrde upp det här. Rom blev ju inte kristet förrän 385.
Mm.
Han utfärdade ett dekret om att veckan skulle bestå av 7 dagar med namn efter de 7 himlakropparna. Eller då gudarna, det är väl lite beroende på vad man trodde på. Solen, månen, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus och Saturnus. Och dess första dag skulle vara solens dag, söndag.
Ja.
Och den var också reserverad då för religiöst firande för alla trosinriktningar.
Jaha.
Sen spreds det den här 7-dagarsveckan upp även till Norden, Måns.
Ja.
Och nordborna övertog det här sättet, men nu kunde man ju inte jobba med, vi hade ju egna gudar. Så då fick vi ju liksom ploppa in de nordiska gudarna. Då blev Mars, då blev Tyr, Merkurius blev Oden, Jupiter blev Thor och Venus då blev Frigg.
Och det är därför det heter torsdag och fredag på svenska.
Just det. Men Saturnus, det fick inte plats i den nordiska veckan.
Va?
Nej, utan det namn gavs efter det fornordiska ordet för tvätt. Laur. För att visa att det var den dagen man skulle tvätta sig.
Tvättedagen?
Ja, lördag är tvättedagen. Laur.
Wow.
Ja, så då fick vi den veckan vi har nu, alltså måndag, det är månens dag, tisdag, det är Tyrs dag, onsdag, Odens dag, torsdag, torsdag, fredag, Friggs eller Frejas eller Frejs dag, och så lördag, tvättdagen, och söndag, solens dag.
Mm.
Sen har det ju funnits andra system. Du brukar ju prata om den franska revolutionskalendern.
Ja, där allt skulle vara baserat på 10-talet, och då skulle man naturligtvis också ha en 10-dagars vecka.
Hur gick det?
Ja, det blev inte poppis.
Nej.
Det slog aldrig igenom. Man genomförde det i Frankrike.
Mm.
Men redan efter några år så skrotade man det.
Ja.
Och vet du varför det inte slog igenom? Vet du varför folk hatade den här?
Ja, för de var ju fortfarande bara 2 helgdagar.
Ja, men precis. Innan så var man ledig 1 dag av 7.
Ja.
I 10-dagarsveckan så var man ledig 1 dag av 10.
Dålig deal. Men du kanske, Måns, har missat den sovjetiska revolutionskalendern.
Ja, det har jag gjort.
Användes av Sovjetunionen 1929 till 1940.
Oj, ändå 11 år.
Den nya kalendern hade inledningsvis en 5-dagars vecka. Skulle inte finnas något religiöst i Sovjetunionen. Så man bytte också, julen tog man bort och den fick heta liksom nyår. Och påsken tog man också bort, det blev liksom lite ersatt av första maj. Och den här infördes för att man ville då effektivisera arbetet i sovjetstaterna. Så alltså befolkningen antogs jobba då i skift, i veckoskift. Så alla veckans dagar skulle vara arbetsdagar. Och sen försvårade det här också möjligheten för kristna att kunna gå till kyrkan och utöva sina gamla traditioner.
Just det.
Så det var ett maktmedel också med femdagarsveckan.
Såklart.
Det gamla systemet uppfattades som en förolämpning mot den nya tidens rationalitet och krav på logik. Sju dagarsveckan fick gå och in kom femdagarsveckan.
Det här är jag helt för.
Dagarna fick inga namn, utan de fick, vad tror du?
Tecken, alltså som när Prince bytte skivbolag.
Nej.
Och han var the artist formerly known as Prince, han hade mest ett tecken, kan han ha något sånt?
Nej, tror du kanske att de fick siffror då?
Ja.
Nej, färger.
Wow! Ja,
så den sovjetiska femdagarsveckan hade alltså färger, veckan var in då delat i gult, orange, rött, violett och grönt.
Som på dagis.
Någon särskild vilodag fanns inte. Det var meningen att folket skulle som ta ut sina vilodagar i skift så att fabrikerna aldrig stannade.
Så att man fick vila på natten helt enkelt?
Nej, men alltså, ett annat skift går in och då är jag ledig.
Ja.
Fattar du?
Ja, man har ett skift om dagen. Om en fabrik har tre skift så jobbar man ett skift om dagen.
Ja. Nej, men
då skulle du jobba alla dagar.
Nej, fabrikerna skulle rulla alla dagar. Men ja. Skiften skulle bytas av. Så att du var ledig när ett annat skift var inne och sådär.
Ja, du var ledig på natten när du skulle sova.
Nej,
eller på dagen, så sov du.
Jag har inte fattat det här. Alltså, fabrikerna rullar hela tiden.
Ja.
Men olika skift jobbar på dem.
Mm.
Så att ibland är ju skift lediga.
Såklart. Till exempel om man har tre skift.
Ja.
Då är man tre arbetsgrupper som turas om. Då jobbar man 8 timmar var.
Ja.
Och 8, 16, 24 blir ju ett helt dygn.
Ja, men de har laborerat. Folk var lediga under femdagarsveckan. Hur tror du att det här gick?
Jag tror inte det var populärt att inte ha en renodlad vilodag i veckan.
Färgsystemet för det första, det visade sig, det var omöjligt. Det gick inte att ha. Och femdagarsveckan, den hade man i några år. Sen så tröttnade ryssarna just på den grejen att de aldrig fick ha samma ledighetsdagar. Så 1932 införde man istället sexdagarsveckan.
Mm.
Då hade man fasta fridagar då varje måndag. Men det systemet avskaffar man då 1940. Vet du varför? Det blev för besvärligt. Man ville ha samma system som andra länder och andra. Det blev för besvärligt.
Ja. Det här var mycket spännande, Anders. Jag älskade det här.
Ja, vad härligt. Men du var också väldigt kritiskt i mina fakta. Första gången på länge vi var inte riktigt överens.
Nej, men jag vill ju förstå.
Ja.
Om du då säger saker som jag inte tycker hänger ihop, så vill jag ju veta vad du menar.
Ja. Nej, men de var ju lediga under femdagarsveckan. Det var bara att de hade styrt ut med skiften, så fabrikerna var aldrig stängda. Så att någon var ledig på tisdag, någon var ledig. Hade ledig.
En hel dag? Hade man en hel dag ledigt?
Ja, det hade de. Lediga dagar. De var bara att de inför på olika tid.
Okej,
jag kan aldrig bestämma, ska vi göra det i helgen? Ja, men jag är ju helg på tisdag. Och, fasen också, jag är ju inte helg förrän på lördag. Ja, men ska vi göra det nästa helg då? Ja, vilken är din nästa helg? Jo, den är väl på onsdag då. Ja, men min är ju på tisdag igen.
Svårt att styra upp en utflykt till exempel.
Ja, precis. Och då gick man över till 6-dagarsveckan. Det här funkar väl bra, tänkte man. Nej, hela resten av världen har ett annat system.
Tjeckoslovakien har också en söndag. Det blir klöddigt. Som upplagt från missförstånd.
Ja, värdelöst.
Jag hade kunnat tänka mig att vi införde en 5-dagarsvecka i hela världen.
Men då skulle du aldrig få vara ledig.
Men ledighet är ju lite överskattat. Det är mest att man sitter och funderar och så har lite dåligt samvete för att man inte jobbar.
Där tror jag inte att du är som alla andra.
Ja, det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag som gör att lördag och söndag känns så bra.
Så funkar det.
Ja, det är stångkork, gula ärtor och pytt i panna som gör att söndagsbiffen smakar som den ska. Som gör att söndagsbiffen smakar som den ska.
Så här skriver Nicke. Hallå. Om en delfin skulle röka cigaretter, skulle den då röka i blåshålet eller i munnen? Med vänlig hälsning, Nicke. Anders, vad tror du?
Det är självklart i blåshålet. Den har inga lungor kopplade till munnen.
Exakt. Delfiner andas bara genom blåshålet.
Ja.
Och det är ju därför de kan ha munnen öppen under vatten och äta mat under vatten utan att drunkna. Och evolutionärt är ju det här en stor fördel. Ja. Att inte drunkna varje gång man äter.
Nej, det kan man ju tänka sig själv om man skulle simma och hugga. Man skulle få många kallsupar.
Så en delfin skulle definitivt röka genom blåshålet. Mm. Och blåshålet är ju en ringmuskel.
Mm.
Så de skulle säkert kunna hålla en cigarett också.
Jag knäppar åt lite.
Ja. Men de har ju inga armar.
Nej.
Bara värdelösa små fenor. Så de kan inte ta ut ciggen efter ett blås och pausa.
Nej.
De måste röka hela ciggen på en inandning. Som en sjukpensionär i Skövde.
Ja.
Jag googlade faktiskt på dolphin smoking.
Aha.
Och hoppades att jag inte skulle hitta en video.
Nej.
Men naturligtvis så var det någon som hade försökt få en delfin att röka gräs.
Nej.
Cannabis.
Nej.
Jo.
Nej.
De lyckades inte.
Nej,
men då hittade jag en annan video som visar ett gäng delfiner som mobbar och provocerar en stackars blåsfisk.
En sån här som kan blåsa upp sig och få taggar.
Exakt. Provocerar, mobbar ända till blåsfisken släpper ifrån sig ett nervgift som delfinerna suger i sig och blir höga på. I den här videon alltså.
Mm.
En efter en så sög de på den här stackars blåsfisken. Detta låter påhittat men det är sant. Och delfinerna blev superstenade. Deras ögon blev helt så här.
Jaha. Oj, ja, det ser inte bra ut.
Och så spelade de flummig musik med sitar.
Nej, ja, alltså, inte
delfinerna.
Nej, nej.
Någon har lagt på den musiken på klippet.
Ja, ja, tack.
I efterhand.
Aha.
Jag satt hemma framför datorn och blev superdeppig.
Mm.
Jag spelar någon sorglig musik.
Jag har ingen sorglig musik.
Ni får nynna. Nynna någon sorglig musik. Det som jag är mest rädd för är att det här är en inkörsport till tyngre droger. Snart suttar delfinerna på en fjärsing och trampar på drakfiskfenor med flit. Ett år senare låter de en skum stingrocka med 80-tals täckjacka injicera dem med sin gifttagg på en offentlig toalett bakom korallrevet. Men tyvärr, dosen var för stark. Och när Delles delfinföräldrar läser om hans död så är det bara en notis i djuphavsbladet.
Är det färdigt? Tack. Förutom de här blåsfiskarna, Måns.
Ja.
Det är de här som man äter på japanska restauranger som man måste vara specialutbildad kock. Om kocken skär fel så dör man.
Ja, men precis.
Det är det giftet. Tutti-juppi eller någonting heter det.
Tutti-juppi?
Det
tror jag inte det heter.
Nej, men det heter något. Det här, Måns Nilsson, var en lite udda sammanträde för dig och mig. Men det blev nog trevligt till slut. Tack för att ni lyssnar. Så funkar det, heter podden. Och skriv fler frågor. Så här funkar det, snabelåsverigesradio.se. Hej då.
Puss och kram.
Till slut vill vi tacka för er uppmärksamhet.
Yes, that's a good idea.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app. Sveriges Radio Play.